Och jag ska ta och läsa idag från Lukas evangeliet, det 24 kapitlet. Där vi får läsa om kvinnorna som kommer till graven och möter änglarna som säger att Jesus är uppstånden. Lukas 24, verserna 1-9. Lukas 24, verserna 1-9. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Låt oss be. Tack Gud att du välsignar ditt ord på våra hjärtan. Låt det få bära rik frukt. Och hjälp mig Herre att bära fram ditt budskap till församlingen här idag. Upplys våra hjärtan, upplys våra sinnen så att vi kan ta emot evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Som ni vet så har jag botaniserat en hel del i det som kallas för de här texterna som rör fastan. Fastan är ju slut nu. Nu är det fest. Nu är det påsk. Herren är uppstånden. Och det har fått mig att se lite tydligare på det här med liv och levande. Och det var som ett strålkastarljus. Ni vet det där rådjuret som kommer upp på vägen och det kommer en långtradare med ett batteri med lampor. Så kände jag mig när jag såg vad som faktiskt stod här i texten. Och jag jämförde med texterna jag hade läst. Varför söker ni den levande bland de döda? Och det ligger mer i de orden än man kanske till förstone tänker på. Det är inte en retorisk fråga. Det är inte en retorisk fråga. En retorisk fråga det är så att talaren ställer en fråga och så svarar han själv på den. Ibland råkar man ut för att man ställer en retorisk fråga och så är det någon som ger svaret. Och då kommer man av sig lite. Men det är inte en retorisk fråga där de ska ge en förklaring. Det är inte heller en poetisk beskrivning. Det är ju en ganska vacker. Ett uttalande ändå att han, varför söker ni den levande bland de döda? Det är ju liksom självklart. Om Jesus har uppstått och lever så finns han ju inte där i graven. Men vi är inte riktigt där heller vi hamnar. Det känns nästan som att änglarna är lite oförstående över att kvinnorna är där. Att de säger, men varför söker ni den levande bland de döda? Och jag kommer till det alldeles strax. Du ska få en förklaring alldeles strax till varför jag trycker på det här. Kvinnorna, de hade själva sett hur Jesus hade blivit korsfäst och dödad. De hade varit där vid korset och sett hur Jesus hade blivit misshandlad, uppspikad och andats ut sin sista suck. Där han säger till Gud att i dina händer överlämnar jag min ande. Allt är fullbordat. De hade fått höra var han hade blivit begravd. Så de kom till rätt grav. Så att det var inget konstigt att de var där. Det var helt naturligt. Ja, men vad är problemet, Paul? Nej, det är inga problem egentligen. Men vi ska ta och definiera ordet levande i en biblisk kontext. Så kanske du förstår lite mer varför jag har borrat in mig i det här. Paulus han skriver så här i Romarbrevet 7, verserna 9 och 10. Och då talar han om lagen, han talar om sin, om den gamla, alltså köttets natur, den gamla mänskliga naturen, hur vi är svag, hur vi misslyckas leva upp till lagens bud. Och så säger han så här: en gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Märker ni att det finns någonting motsägande i den här texten? För hade Paulus dött en fysisk död, då hade han inte skrivit det där överhuvudtaget. Då kanske du förstår var jag är på väg någonstans. När budordet fick liv, när budordet kom, du skall och du skall icke, och han upptäckte att han var för svag, då dog han. Vadå dog? Vi tar en, jag ska läsa, den kommer inte upp här på versen, men det är från första Johannesbrevet 5:16. Och han säger så här, Johannes: om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be Gud och Gud ska ge honom liv. Jag menar, hade han dött fysiskt, då hade det varit slut. Fanns det ju inget mer hopp. Men här talas alltså om någonting djupare. Det handlar om andligt liv. Och det handlar om att leva i gemenskap med Gud. Det är vad Bibeln kallar liv. Och det Bibeln säger är död, det är skilsmässa från Gud. Det är så det är. Och ofta när man relaterar till den fysiska döden, så brukar man säga att man har somnat in eller att man har samlats till sina fäder. Men Bibeln lägger en annan mening i död, att det är någonting mycket allvarligare, nämligen att det är skilsmässa från Gud. Att man tappar bort Gud helt enkelt. Och en av de texterna som var som liksom ledde mig på spåret, det var det när jag läste ur Johannes 6. Där Jesus talar om att han är livets bröd. Och ju längre man läser den texten, desto mer förvirrad blir man. Därför att det slutar med att den som inte äter mitt kött kan inte leva, säger han. Och då reagerar de som lyssnar på honom, många av dem, precis som du. Va? Vad menar han? Ska vi vara kannibaler? Men det är ju inte det han säger. Och det var ända fram till jag kom fram till vers 49. Där Jesus säger så här. För de talar om Moses. De talar om Moses. Han gav ju dem att äta. Och Jesus har precis gjort ett enormt mäktigt bröd under. Och gett dem att äta. Och efter det så säger de, har de mage att säga liksom att visa oss ett tecken. Så Moses, han gav ju mannat från himlen. Ja, men vad har jag just gjort? Alltså det är ungefär så den känslan man har. Då säger han så här: era fäder åt mannat i öknen och dog. Va? Gjorde de? Var mannat förgiftat? De åt och så. Nej, de vandrade i 40 år till ute i öknen. Och de åt manna och de åt vaktlar och de drack vatten ur klippan. Men Jesus säger, de dog. De åt mannat och dog. De såg Guds mirakel. De hörde Guds ord. Men när det kom till kritan, när de skulle inta löfteslandet vid Kadesh Barnea, då var de jätteskraja. För deras spejare hade skickats in i Kanans land. Och de nästan alla sa att nej, det är jättar som bor där inne. Vi kände oss som gräshoppor. Det var två stycken som sa, det var Josua och Kaleb. De sa, men vi kan göra det. Nej, fruktan spred sig. Och det slutade med att de gick omkring i ödemarken utan hopp. Utan förändring. Utan någon vision om framtiden. De var döda fast de levde. De hade ätit av mannat och de dog. Och Paulus, han beskriver det här väldigt, väldigt konkret. Första Korinthierbrevet 10:2-5. Jag kommer bara att referera ur den texten, så den finns inte heller med på skärmen, som det heter. Han säger att om Israels folk, att de blev alla döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose, dopet. De åt alla samma andliga mat och drack samma andliga dryck. De drack ur den andliga klippan som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. De dog, men de levde. Hela den generationen levde tiden ut. Men hoppet om framtiden, alltså himlen, hade försvunnit. Löfteslandet var borta. Det var bara öken och sand och grus i munnen, eller vad man ska säga. Det var borta. Man levde, men man var död. Och det här är ju en allvarlig uppmaning till dig och mig också. Tillbaks till änglarna. För änglarna så var det alldeles uppenbart, frågan. För de tyckte det var märkligt. Varför kommer ni och letar efter den levande? Förstår du nu? Bland de döda. Alltså de som har begravts här. Det var ju massor med gravar där Jesus låg. Han låg i en av gravarna. Hade legat där, ska jag säga. Varför söker ni den levande bland de döda? Och du var ju inne på det inledningsvis här, Kent. Döden kunde inte behålla Jesus. Dödsriket aborterade Jesus ut ur sig själv. Därför att där kunde inte Jesus vara. För han var levande. Han var syndfri. Han var Guds son. Men han var utan synd. Han levde inför Gud. Så även fast man spikade upp honom och man konstaterade att han var död. Det finns flera texter som säger det. Bland annat den här skickningen av hans vatten och blod, står att det flöt ut ur hans sida. Det vet ni som har läst medicin, att det är det här man gör när man gör sänka, eller hur? Jag måste titta på någon sjuksköterska här. Då skiljs serumet, jag kommer inte ihåg vad det heter, och de röda blodkropparna åt. Så där har du ett tecken. Och Pilatus, han är ju lite förvånad. Är han redan död? Och man sticker, liksom, man har ju stuckit ett hål. Han är död. Men dödsriket kunde inte behålla honom. Och så här står det, och nu tror jag har med den här texten. Petrus predikan, Apostlagärningarna 2. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Halleluja! Vilken frälsare vi har! Och vet, det här, det kan du och jag tillräkna oss. Han var levande, han var utan synd. Det står i Bibeln att syndens lön är döden. Det är skilsmässa från Gud. Då förlorar vi hoppet om himlen. Då förlorar vi liksom livet med stort L. Vi kan existera, vi kan jobba, vi kan göra som sångaren säger i sin text. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Jag går och fiskar. That's it. Men du kan få... Ja, men är det fel att fiska? Nej, absolut inte. Gå gärna och fiska. Men gå tillsammans med Gud. För du vet vad som hände med fiskafånget. När Jesus kallade lärjungarna och när han uppenbarade sig som uppstånden. De fick massor med fisk. Vaya con Dios. Gå med Gud. Det ligger liv i det. Det ligger välsignelse i det. Och det står i Romarbrevet 4:25. Att han har uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Han dog för vår synd. Och det var som du sa, Kent. Det var på grund av oss han dog. Det var att vår synd blev lagd på honom. Det var därför han dog. Det är därför han steg ner i dödsriket. Och då säger Petrus att där nere förkunnade han. Och sen spottade dödsriket ut honom. Här har du inget att göra. För han var levande. Han var levande. Och samma liv kan du och jag. Har du och jag som tror på Jesus Kristus. Ett underbart liv. Det är det vi gör när vi döper. Det är den här symbolen att vi begraver den gamla människan. Och så uppstår vi i Kristus. Och då ska vi leva. Halleluja. Då ska vi leva. Att han uppstod, det är ett bevis på att han har besegrat synden och döden. För döden kunde inte behålla honom. Vi väntar på det dödas uppståndelse. Det har vi i vår trosbekännelse. Från 400-talet så bekänner vi det. Vi tror på det dödas uppståndelse. Och då läser vi också i de texterna att i det ögonblick när Jesus kommer tillbaka så ska de som i tron på Herren har dött, avsomnat, de kommer uppstå först. Och så kommer vi som är kvar förvandlas och få en kropp som liknar honom. Och så bär det av upp i himlarnas rike. Där vi får vara tillsammans med Jesus för alltid. Det är det vi väntar på. Så det kommer att komma dig till del. Även om vi måste kanske leva ett liv och vi kanske måste somna in. Men vi hoppas ju att vi ska få möta honom på himlens skyar. Så här. Och fram till dess att Jesus kommer tillbaka så ska vi leva med Gud. Vi ska göra Guds gärningar. Vi ska tro på Jesus. Och vi ska förvandlas i våra sinnen så att vi följer Guds vilja här och nu. Med andra ord, vi ska leva. För när vi gör Guds verk, när vi gör Guds gärningar. Och vad är Guds gärningar? För det frågade man också vid det här tillfället när Jesus pratar om livets bröd. Men vad ska man göra då för att göra Guds gärningar? Vad ska jag uppfylla för bud för att liksom vara rätt med Gud? Ska jag ge tillräckligt med offer till templet? Ska jag ge pengar? Ska jag be ett antal timmar? Vad ska jag göra? Och Jesus svar, eftersom han är levande, han sa, tro på mig. Det är att göra Guds gärning. Wow! Var det inte svårare än så? Nej, det är faktiskt inte det. Tro på Jesus Kristus. Han föder på nytt. Han ger liv. Och när vi tror på Jesus och har blicken fäst på honom, då händer miraklet i oss. Det växer en längtan att få göra Guds vilja. Att få gå med Gud. Och fullborda hans verk här. Och när vi fullbordar Guds verk, när vi gör Guds vilja, då bryter vi ner mörkrets fästen. I världen idag så ser vi idag att det handlar mycket om vedergällning och hämnd. Och markera och visa makt, eller hur? Att liksom skicka bomber på varandra och tala om vem som har makt. Och det kan vara frestande att ta till den här filosofin att knytnävarnas filosofi, eller hur? Men Jesus, vad gjorde han? Det sjöng vi i sången. Han lät sig slaktas som ett offerlamm. Men ingen kunde döda honom. Han säger till oss, vänd andra kinden till. Ska du få se vad det händer. Det sägs att den första vågen av missionärer i början på slutet på 1800-talet, början på 1900-talet som skickades till Kina blev nästan alla dödade för sin tro. Och då brukar man kalla det för missionens sådd i missionssammanhang. Man säger inte åh nej, vi har förlorat. Åh nej, det var dum idé, nu, åh vad dumt, varför gjorde vi så där? Vet du vad som hände när de här rapporterna började komma hem? Det kom massor med nya missionärskandidater till bibelskolorna och sa, jag vill gå. Det är för att Jesus lever. Så vi följer inte världens sätt att tänka, vi följer Kristus. I världen så hittar du tekniker där människan ska förbättras. Du hittar andliga tekniker. Du ska kontrollera din tillvaro på olika sätt. Men hos Jesus finner du livets ord. Han är det levande ordet. Och han sa, när Jesus hade sagt det här om att ni ska äta mig, äta mitt kött, så säger han sen att vad jag har sagt är ande och liv. Och då, innan det så har människorna börjat dratt sig ifrån och undrat liksom, ja, de tyckte det var ett svårt tal, säger de. Det var svårt att höra vad han sa. Och då frågar han de närmaste lärjungarna, vill ni också lämna mig? Men då säger de, herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du är Messias. Vilken bekännelse. Livet hade tagit fasta i dem. Och livet var mer än bara pumpen som går här inne och fysiken. Utan det handlar om gemenskap med Gud. De hade upptäckt att det fanns någonting mer i Jesus. Gud var i Kristus, står det, när han försonade världen med sig själv. En fråga till slut här. Lever jag eller existerar jag bara? Det är den frågan som vi möter här hos änglarna. Varför söker ni den levande bland de döda? Lever jag eller existerar jag bara? Existera kan man ju göra. Det går ju hur bra som helst. Man kan existera upp till 100 år om man vill. Man kan äta yoghurt då, har jag hört. Det ska vara bra. Och det finns alla möjliga rätter och eller menyer som du kan, så att du kan leva länge. Och du kan lära dig att köra lastbil med släp. Eller du kan bli läkare. Och du kan bli rik, jätterik. Du kan bli rik så du inte vet vad du ska göra av pengarna. Du kan bli så rik som det är med vissa av de här framgångsrika herrarna och damerna. Så de andra säger åt dem, nu måste ni sprida ut pengar så vi får igång ekonomin. Och det gör de. Och de är jätteduktiga på att starta såna här, Bill Gates. Han gav iväg större delen av sin förmögenhet till välgörenhetsändamål. Till Afrika och Sydamerika. Tänk vad man kan existera och göra massa sådana saker. Men lever du? Det är det som är frågan. Då spelar det ingen roll om du är fattig eller rik. Det är livet i Gud det handlar om. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du räddad. Eller jag skulle kunna säga, tro på Herren Jesus Kristus så får du liv. Livets kyss, har du hört talas om det? Första räddningen. Om någon har tuppat av och hjärtat slutar slå. Och en del av oss har tränat på det. Att man ska blåsa in liv i kroppen och så ska man... För då kanske det hoppar igång igen, hjärtat. Hör du, Gud, han vill ge dig livets kyss idag. Kyssa oss med liv. Kyssa oss med himmelens frid. Du vet, det står den första människan när han skapade henne, så står det att han blåste in livsande, sin ande genom henne. Då så blev människan en levande varelse. Och tanken var inte att hon bara skulle existera, utan hon skulle leva. Alltså redan i skapelsen så möter vi där hur Gud går omkring i lustgården, står det. De hade gemenskap med Gud. Jag kanske återkommer till det här i någon bibelskola framöver. Att där gick Gud omkring. Det var en nära gemenskap. Och du bjuds in till den gemenskapen om du accepterar att Jesus är din frälsning, din räddning, din väg till livet. Tänk att vi får leva i gemenskap med Gud. Genom Jesus Kristus. Vilken rikedom! Va? Leva i gemenskap med han som har skapat himlarna, universum. Som har skapat allt guld i marken som folk gör sig oerhört mycket, rådbråkar sig för att hitta. Han som har skapat dig och mig. Han får du leva i gemenskap med. Det är liv. Det är liv. Det är inte att bli en stjärna som syns. Det är inte att bli en idol. Men det är många ungas längtan idag. Det är för att jag tror att många unga, de är så vilsna idag. Och de saknar identitet. Och de frågar, vem är jag? Vart hör jag hemma någonstans? Och man längtar efter att få vara i strålkastarljuset. Här är jag, se mig. Och vi kan också gripas av det. Att vi vill bli någonting i Guds församling. Va? Vi vill liksom resa oss upp lite. Men det är inte där livet är. De flesta av dem som har kommit in. Och många av dem som har uppnått de här målen. Och är superberömda. Och har massor med pengar. Och kan få allting bara genom att knäppa på fingrarna. Har du märkt vad lyckliga de är? Nej, det vet vi ju. De har det jättejobbigt. Får de åka till Indien och gå på något ashram och lära sig att meditera eller någonting. Men livet finns inte där. Livet finns faktiskt här. Va? I Fagersta? Ja, i Fagersta. Där finns en källa. En evig källa som bryter fram. Det bubblar fram med liv. Och det kan bli ditt hjärta. Livet med Gud. Amen. Att vi får leva gemenskap med honom. Låt oss be. Tack Herre Jesus Kristus. Du den levande.